Du lyssnar på Bara ett offer av Kiki Selstedt, uppläst av mig, Mirja Turestedt. Prolog. Inte fan kommer försoning med döden. För då borde jag ägna min sista tid i livet, allt medan metastaserna gnager sig in i kroppen, åt att finna den där jävla förlikningen. Med mig själv, med honom, med det som blev mitt liv. Jag minns att jag läste om en kvinna på Island som brevväxlade med sin våldtäktsman innan hon träffade honom och försonades med det som skett. Undrar om de inte ställde sig på en fucking scen, höll ett TED-talk och gjorde en stor manifestation av alltihop. Istället har jag ältat övergreppen sönder och samman, vridit på dem, förbannat dem. Jag önskar inget hellre än att maskarna till metastaser skulle gnaga på honom och inte mig. Han som orsakat mig så mycket lidande. Det är som om jag inte har kunnat tänka på annat än hämnd denna höst och vinter. Hämnd för minuterna då han för alltid ruckade på min tillit till män. Hämnd för handen som höll för min mun och som fått mig att chippa efter luft många gånger sedan dess. Hämnd för att hans liv fortsatte, medan mitt sattes på en evig paus. Samtidigt tror jag aldrig att jag har skrattat så mycket som jag gjort sedan jag blev inlagd här. Skrattat tillsammans med änglarna på avdelning 14. Sköterskorna i sina blå rockar som får mig och de andra patienterna att känna oss mer än levande. Kanske kan man leva fullt ut först när man insett att livet är ändligt. Jag kan till och med skratta åt cancern som en dag kommer att äta upp de flesta av oss. Den som började som en liten hård ärta under den tunna huden på mitt vänstra bröst. Jag minns den jordgubbsdoftande duschtvålen jag köpt i Storpack. Handen som gled under armhålan mot bröstets rundning och ner över bröstvårtan. Och där var den. Det var som om jag i samma stund insåg att ärtan skulle bli min död. Just den fick de bort. Men sedan dess har de kommit i olika former och styrka de små jävlarna. Nu är det tredje gången gilt, som jag och Pia brukar skämta. Pia, sjuksköterskan med igelkottsfrisyr och bruna ekorrögon, som funnits hos mig denna omtumlande tid när jag behövt vänja mig vid att sjukdomen kan vinna, samtidigt som historierna ur det förflutna kommit ikapp. Kvinna efter kvinna har ställt sig upp, räckt upp sin hand och sagt: "Jag också." Tänk om jag hade vetat det som 24-åring. Varje vittnesmål skrek åt mig att också sträcka upp min hand i luften. Jag rullar sakta över på sidan och sträcker mig efter glaset med vatten som blivit ljummet. Vänta, jag hjälper mamma. Min son avtecknar sig som en svag skugga i motljuset från fönstret som står lite på glänt trots minusgraderna. Han räcker med glaset och petar varsamt undan en hårslinga som fastnat i min mungipa. Jag sippar ansträngt på det grälla sugröret innan huvudet faller tillbaka på kuddarna. Ah, tack. Jag trycker hans stora hand som lagt sig som en beskyddande filt över min. Han har satt sig på stolen bredvid sängen där han spenderat så många timmar den sista tiden. Lyssnat på mig och mina ord. Han stryker min panna med den fria handen. En bekymmersrynka mellan de bruna mandelformade ögonen, kopior av hans fars. Hans unga ansikte är fortfarande plågat av akne. Förlåt för att jag inte orkat vara där för dig, viskar jag. Jag tänker att jag vill att han ska få det jag aldrig fick. Vinterljuset strilar in genom de tunna gardinerna som skymmer stan där jag växte upp. En tunn hinna mellan mig och människorna som väntar på bussen som de alltid gjort. Liv som pågår, till skillnad från mitt. Nyhetsprogrammet flimrar på platt-tvn som en påminnelse om tillvaron utanför, och en vacker man i grå rock blir intervjuad. Han står utanför ett stort stenhus. Det kan vara riksdagshuset. Jag anstränger mig för att fokusera, och för några sekunder får jag för mig att det är han. Det mörka håret, den raka näsan. Jag hasar mig upp på armbågen och sträcker mig efter fjärrkontrollen på nattduksbordet, där den ligger bredvid högen av kassettband. Men när jag söker efter volymknappen råkar jag knuffa kontrollen framåt och den ramlar ner på heltäckningsmattan med en mjuk.